Magnus Edenblad, välkommen till Öppet sinne.
Tack, fan vilken ära att få vara i Öppet sinne.
Ja, för du var ju...
Det var inte igår skulle jag säga, för det var det verkligen.
Nej,
inte.
Det var 2 år sedan och då var du gäst nummer 1 i min podd. Boom. Som då hette Paul Elvai podcast.
Ja, faktiskt.
Nu är det dags igen.
Nu är jag tillbaka i Öppet sinne. 2.0, Paul.
Precis. Men du, vad har hänt? För sist, det är ju 2 år sedan, vad har hänt under de här 2 åren?
En snabb recap. Dagen efter jag gick härifrån. Nej. Jag tänkte lite på det på vägen hit faktiskt. Vad fan sa jag förra gången? Vad var mina tankar? Hur gick det liksom? För det händer ju saker, man utvecklas, man går i olika riktningar. Men om jag tänker tillbaka 2 år och försöker jag komma ihåg vart jag var lite. Då var
Det var lite i slutet av MMA, ska jag kliva åt sidan?
Precis,
inte,
och... det var väl verkligen. Och det var väl det jag landade i någonstans där. Och då, ja, till slut så, jag tror jag hade slutat då i alla fall. Gått pension liksom. Och då var ju så här, det var ju klart att man hoppades att det skulle bli bra, att jag skulle komma tillbaka, och jag har ju försökt ett par gånger sedan dess, men ja, får jag alltid ont. Alltså jag får alltid ont i nacken när jag brottas eller grapplas. Men det hoppet har jag lärt mig typ att acceptera att det finns där. Det är lite småhärligt nu att ha en så här dröm och önskan inom mig och inte se det som något negativt, utan det är lite småhärligt att gå och fantisera ibland om att gå en MMA-match till. Men den stora skillnaden skulle jag säga kanske med det jag sa, hade jag behövt lyssna på det, men jag kommer ihåg när jag sa okej, men nu slutar jag på MMA. Vad ska jag hitta som ersätter det här tomrummet som skapades? Och jag tänkte så här, och då började jag plugga där i samma veva, idrottspsykologi, och bara, men det här ska bli min nya grej, nu ska det här ersätta MMA. Och jag bara insåg relativt snart efter den tanken att liksom, att det är fel tankesätt att gå. Jag skulle ju så här jämföra som ett så här ett livslångt så här kärleksförhållande där du, ja, men du har varit gift i 15 år, 20 år, ni har 2 barn ihop, ni har haft en så här jättelång resa tillsammans och alla ups and downs som det är i ett förhållande, som jag upplever att jag och MMA hade ett förhållande liksom. Och det händer så mycket och man bygger på den här känslan och det skapas ju av allt det här som är i det. Alla stunder man får uppleva, det är inte själva grejen i sig, utan det är ju det man får vara med om på den resan. Och det var det jag insåg någonstans, att jag kommer aldrig kunna ersätta det sådär.
Nej.
Kanske om 10 år, 20 år, då kommer jag känna såhär, men idrottspsykologin var verkligen min grej, vi fick göra det här tillsammans, jag upplevde det här, jag fick åka på de här resorna med de här idrottarna eller vad som helst liksom, och det är min nya grej. Men det går inte att hitta ett nytt förhållande och bara, det här ska ersätta mitt gamla förhållande på en vecka, en månad, ett halvår. För det är liksom så lång tid och så många stunder, så många händelser, och man får istället vara glad över att man hade det och sen då försöka så här hitta något nytt man gillar att göra i stunden, och så hoppas att den stunden blir till många fina stunder som sen om 10, 15, 20 år kommer vara en jävligt härlig resa.
Jag gillar din jämförelse med relationer, för du har en stor poäng där i att vissa går ju också från relation till relation för att de bara vill hitta lyckan i en ny relation. Men ändå landade du i att det kommer inte gå riktigt just nu, utan man behöver sin tid, och på sikt, absolut, så kan det här bli det som ersätter. Men jag tycker att det låter resonerat.
Det du säger där, det är ju det som är en relation. Ja. Och det är det som är något fint i längden. Om vi tar en relation nu, bara för att vi glider in på det, och det kan ju ta MMA eller en relation, att man såhär, men det ska vara en härlig känsla hela tiden. Det ska vara en kick, det ska vara så härligt, och det är då man kanske byter. Nej, men det var inte så kul längre, jag byter. Men för mig med MMA, det var ju många jobbiga stunder, skador på vägen, förluster, minskad motivation, tankar av otillräcklighet och precis som i en relation. Mm. Att de tankarna är där, om man faller för dem och så här, jag skiter i det, jag måste hitta något ställe där jag aldrig känner så. Då kommer du leta hela livet, för det stället kommer aldrig finnas, eller den relationen kommer aldrig finna, eller den idrotten eller vad det än är, jobb eller liknande, utan det är att man tar igenom sig de här ups and downs, och man tar sig igenom skador, man tar sig igenom bristande självförtroende eller allting. Och det är det, när man är färdig med det och tittar tillbaka, så bara, fy fan, vilken jävla resa vi har gjort tillsammans. Mm. Och återigen, man tar en relation, alltså det är det så här en 80-årig par gör. De tittar tillbaka och bara, wow. Vi har liksom uppfostrat 2 av 3 barn, vi har barnbarn, vi har gjort allt det här tillsammans. Det är så fint i det. Sen har inte det varit en dans på rosor hela vägen, det är en omöjlighet. Precis så, för mig med min man. Alltså det var inte, det är inte roligt hela tiden. Man har ont, det är jobbigt, man tvivlar på sig själv och mycket problem med kroppen på vägen. Och så här, fan, ska jag sluta nu, nu har jag så ont hela tiden och sådär. Men sen när man ser tillbaka, och det, vad är det man säger, det är inte den hungriga dagen, eller det är den hungriga dagen. För det är just den resan som är det viktiga, och det är det som blir målet någonstans.
Men hur är det nu när du tittar tillbaka, när du ser tillbaka på allt ifrån MMA-debut till UFC-debut och hur ser du din resa idag?
Nej, men alltså det är ju magiskt. Det är ju liksom den bästa resan jag har gjort. Ja. Alltså så mycket jag har lärt mig, så många människor jag träffar, så mycket jag utvecklas som människa, fått möta mig själv på många olika sätt. Och det är det största jag varit med om på så sätt. Liksom. Det är otroligt häftigt. Och det är en så lång tid och så mycket arbete och så mycket liksom tankar och så mycket tid, man inte bara den tid man har spenderat i liksom lokalen, utan också tiden man har varit i det. Det var det enda väldigt väldigt länge. Det enda jag så här tänkte på, ville, och bara var så otroligt single minded. Det var en väldigt härlig känsla, och det är så här, och det kan jag vara så här tacksam över som jag är som människa, tror jag, att jag kan titta tillbaka på det med bara härlig kärlek och glädje. Och även den här sorgen i det. Att det liksom är över, eller man tycker att det tog slut för fort, att man hade mer att ge, är också härligt. Alltså det är härligt att känna sorg. Sorg kan vara en fin känsla i sig. Att jag kan vrida om den i mig och känna så här, fan, att jag älskade något så mycket, som gör mig ledsen när jag tänker på det. Det är vackert liksom. Istället för att man går och grämer sig då över och bara, fan, jag borde gjort det. Och så blir man upprörd över det. Det är så här, jag känner en sorg, vilket jag känner är fint i det.
Ja, det är stort. Det är inte många som vågar använda sig av de orden. Att de känner sorg när någonting är över. Men det låter som att du har hunnit tänka väldigt mycket när ni går igenom.
Ja. Alltså jag har haft tid att tänka, var ju 2 år nu, men sen tänker jag ju mycket. Alltså jag alltid grubblar och funderar och klura och försöker komma på mina låtsas sanningar för mig själv.
Men det är det som är kul, det är där du och jag också på något sätt har nått och funnit varandra. Vi både du och jag är ju tänkare, och vi brukar ju sitta och filosofera innan vi ska podda eller innan vi ska kommentera, och vi kan ju landa på alla möjliga diskussioner. Ja. Så det känns ju ändå som att idrottspsykologi har varit rätt, att det är dit du går att jobba med hjärnan och psyket och det mentala.
Ja, men verkligen, jag tycker att det är en klockren grej för mig, och jag tycker att det är asroligt. Alltså det är verkligen så jättespännande, och jag befinner mig i det också hela tiden nu typ, och inte bara kopplat till idrott skulle jag säga, utan med tankar, känslor, beteenden, hur det hänger ihop och hur det påverkar oss och förhållandet mellan dem och hur mycket kontroll vi har över det och sådana saker. Så det är inte bara kopplat till idrott. Jag tycker, jag kan ibland känna att idrotten är ganska basal, eller vad ska jag säga, grundlig i den delen. För det är något vi istället också har med oss i alla saker som sker i vårt liv. Våra känslor, våra tankar kommer påverka oss väldigt, väldigt mycket. Och så här, hur lite kontroll vi har över dem. Och det är väldigt så här, bara intressant ämne tycker jag som... Alltså vi har ju bara skrapat på ytan. Alltså verkligen bara skrapat på ytan. Och det sa jag ju förra gången också, att det är en så här en framtidsgrej liksom. Och jag tror att det kommer växa otroligt mycket.
På vilket sätt då?
Nej men alltså förståelsen för det. Alltså om man säger psykologin är ganska ung fortfarande. Och vi har ju fortfarande väldigt dålig koll på varför skapas känslor, tankar, hur hänger de ihop. Alltså det är svårt att sätta fingret på det. Det finns ju fortfarande många, skulle jag säga, vad jag inte tror på liksom, men låtsas sanningar, typ tänk positivt eller något liknande. Ja men liksom mycket sådana saker som man fortfarande slänger sig med eller säger, för det är också här, ja, men man vet ju inte riktigt. Nej, och det är ju lite, sen finns det ju mer bevis för vissa saker och liksom typ KBT har ju mycket bevis bakom sig, men ja, mycket psykologi har visat att inte funka också, som man ändå trodde på tidigare och så det är fortfarande väldigt ung.
Ja, så är det verkligen. Så är det verkligen. Vad, när du var inne lite på det här med att tänka positivt och hit och dit, hur har du fått omvärdera dina egna tankar och funderingar? Vi säger en sedenblad för någonstans mellan 5 och 10 år sedan och idag.
Ja, nej, jag skulle vilja säga att den stora förändringen jag upplever i mitt eget tänkande och känsla. Alltså, jag har ju landat mer i någon så här mindfulness approach till allting. Att så här, man får acceptera det som sker. Och det är en väldigt härlig känsla att ha. Och kunna anamma den i sitt liv på riktigt liksom. Och acceptera allt med en själv. Fördelar och nackdelar. Och kanske anpassa sitt liv utefter där man är. Det var ju ganska tidigt med faktiskt. Det började vi i och för sig redan på gymnasiet. Men jag skulle säga en stora skillnaden är väl så här, hur lite kontroll vi har. Alltså hur otroligt lite kontroll vi har över känslor. Noll. Alltså rent, om man bara utgår från att man inte gör någonting. Att man bara ska börja känna något. Man börjar känna kärlek nu för mig. Nej men bli arg nu. Alltså liksom hur du ska skapa den känslan bara på beställning utan att göra något. Hur otroligt svårt det är. Och att vi inte har någon kontroll över det. Och så här. Och det kommer ju styra våra beteenden. Många av våra beteenden är baserat i att vi antingen vill undvika ett obehag eller söka någon slags lycka. Ja, men så här, men jag vill inte göra det där för jag tycker det är jobbigt. Eller ja, men jag gör det här för att det ger mig en bättre känsla. Ja, jag tycker det är skitjobbigt att det är stökigt, jag städar. Ja, nu mår jag lite bättre, skönt. Alltså det är det som styr oss. Om du tycker att det är jobbigt med det, ja, men då skiter du kanske i det. Alltså det är det som alltid baserat i en känsla ofta. Och den känslan styr vi inte över. Du har inte valt att gilla att podda.
Nej.
Alltså, nej, du säger, ja, men jag har bestämt mig när jag var 10 att det här ska jag gilla. Ja, men jag har inte bestämt mig att gilla MMA. Jag gick in i en kampsportslokal och sen hände saker där folk, ja, men, så här, olika saker. Jag fick beröm. Ja, det var ju nice. Fan, det ger mig en härlig känsla. Någon säger att jag är duktig. Ja, det bygger upp mig. Vad kul. Ja, jag vann min första match. Ja, det gav mig lite självtroende boost. Jag plötsligt blev jag någon i ett sammanhang. Och massor med sådana saker och känslor som jag inte har någon kontroll över. Och hur många sådana små saker som sker i våra liv som skapar den vi är och vad vi gillar och vad vi inte gillar. Och det är så här. Det är där ibland jag upplever det här kanske lite bara, men det är bara, vadå, tänk så här så kommer du tycka att det är kul. Men jag tycker inte att det är roligt. Alltså punkt, det här, jag gillar inte den här grejen. Ja, men du måste bara tänka på ett annat sätt. Bara, men, vad fan, jag gillar inte. Det är så det är. Och det är ingen vi har kontroll över.
Jag håller med. Jag tror att vi är programmerade att tycka om olika saker. Annars hade alla velat gå in i en bur och slåss. Och det är det. Vi är ju kopplade till olika och alla kommer inte tycker att allting är jättekul. Jag håller med dig i det. För mig är det viktigt att hitta det som får något bra. Alltså det man njuter av på något sätt.
Ja, så precis som du säger. Vi är programmerade på ett sätt. Och sen är vi kanske programmerade små saker. Alltså en viss dag i veckan är du på ett pass och någon säger så här, fan du borde göra det här. Och just den stunden är du lite motiverad och din hjärna säger, ha, det kanske jag borde göra.
Mm.
Ha. Och han har ett nummer som leder till någonting, som leder till något annat, och du har en känsla med dig på grund av att den händelsen var där. Han bara, jag tror verkligen du har en talang för det här. En annan dag kanske du är skittrött, asless på liv, och någon bara, men du borde köra här. Man bara, jo eller hur, palla. Och det är så baserat på små saker som sker hela tiden, och det är så här som vi inte kan styra över.
Nej, vi är inne på fri vilja nu.
Ja, precis. Och det kan man, jag menar, jag har ju en son nu, hade jag sist också. Men, men samma sak där, jag kan ju titta på han och så börjar man tänka så här, hur ska man motivera han bäst?
Mm.
Hur ska han finna sin grej och hur ska jag göra för, och vilka lägen ska man pusha, vilka ska man hålla tillbaka, vilka ska man motivera och liksom utmana och vilka ska man boosta och så vidare. Det, ja.
Är ni lika? Jag tänkte, ja. du är ju alltså, du är lång, du är stor, du är lite slarvig.
Alltså du, vi är så sjukt lika. Alltså det, och det här är också något jag tycker är så spännande. Det är verkligen sjukt. Alltså det är sjukt. Han sitter och kollar på TV, han står på huvudet, han hoppar mellan stolarna. Så här, han rasar, alltså han välter ut allt. Alltså han, när jag var liten, vi hade ju då så här, vi var väldigt He-Man inspirerade och de heter ju så här Orr, så här Skeletor, och det var med en sån här Mossor, och jättekonstigt, han var klädd i Mossor tror jag. Men jag fick ju, och vi hittade på egna namn åt oss själva. En blev Starkor, en blev Klokor, jag blev Klantor. Alltså, det coolaste nicknamen liksom. Det är stil med jycke nu, för jag vet inte, jag har otur med det där. Men det är liksom, alltså jag var så klantig när jag var liten, och jag är fortfarande, det är helt otroligt.
Jo, jag har varit med några gånger.
Alltså, det är så här, det är helt sjukt, och det är inte heller något jag styr, det bara blir.
Ja.
Och jag ser på min son, du vet, han ligger och så bara sparkar han ut något på bordet och så bara snubblar han över. Alltså han kan stå still och snubbla. Det är helt otroligt. Han brukar stå så här vid sin cykel och så bara välter han. Bara, hur gick det där till? För han typ tittar på något annat. Jag var ute och åkte SUP, det var samma här i förrgår. Och då var det så här att jag åkte med min fru och står och paddlar på den där och så typ pratar hon, jag tittar åt sidan och bara välter jag. Så här, hon bara, vad gör jag? Varför rasar jag? Jag vet inte, jag typ tappar fokus eller något. Så han är otroligt lik, och jag är väldigt slarvig. Och alltså, han är så slarvig. Och det är också här, han kan då, min fru är på andra, men du måste städa, du måste plocka undan, du måste hålla lite ordning. Han ligger ju hellre då på golvet och skriker i panik i 3 timmar än att ta upp 2 tidningar på golvet.
Ja.
Det är liksom, och där är ju då så här, vissa barn säger man så här, men nu får du plocka undan. Och de bara, okej. Vissa tjatar du på en halvtimme, vissa tjatar du på en kvart, vissa tjatar du på i 5 minuter, vissa tjatar du på i 2 timmar tills du bara säger, okej, nu går det faktiskt inte längre. Alltså det är så här, det är, och det är där många föräldrar bara, det är bara att vara konsekvent. Oh, fan, my ass. Hur
men,
jobbigt.
Och alla barn är olika där. Precis som vi är alla olika individer. Men vad gäller din lite klumpighet så har jag erfaren den x antal gånger när jag har suttit och kommenterat. Men vad säger Julia då? Hon måste ju se galet mycket likhet.
Ja, alltså hon tycker också bara det är helt sjukt.
Ja.
Det är så. Och det är det som är så spännande, hur mycket vi förprogrammerade liksom. Ja. För jag är svårt, alltså jag rör mig inte som han gör nu, alltså kryper runt i soffan. Men jag vet
gör
att
inte.
Nej, men jag gjorde ju det när jag var liten. Alltså jag var ju precis, alltså jag kan se så många saker hur han liksom så här. Och det är ju klart att han har ju mina gen liksom, och någonting, hur mycket är nedärvt? Jag tror mer är nedärvt än vad vi vet. Och det är också sådana saker vi inte vet om än.
Nej.
Hur mycket är nedärvt? Vilka beteenden är liksom betingade från födseln, och att vi har mer fallenhet för vissa saker? Alltså typ, som jag gillar ju väldigt mycket när jag var liten och så här, jaga bollar och bara så här. Alltså han blir tar vi en boll och kanske springer, du vet, han skrattar så en kikna liksom, och man märker okej, då är det ganska lätt att få han att röra på sig.
Mm.
Och han rör sig ju konstant. Springer, hoppar, klättrar, kastar boll. Han är helt orädd, hoppar från höjder. Alltså han gillar ju känslan, tror jag, av stå högt upp på något och hoppa ner liksom. Det är väldigt jobbig grej faktiskt. Och det har vi inte heller, vi har inte, han har inte valt det. Att säga, men det här tycker jag är riktigt roligt. Men han gör ju det då. Mm. Han vill ju, ah, men kan vi gå och spela fotboll så här? Ja, ah, men då gör vi det. Och det är ju samma sak med föräldrar. Bara, nej, men jag sa bara till min unge så här. Vi gick till fotbollsplanen varje dag. Jo, men om ditt barn hade kanske gråtit.
Ja, det
och varit helt förkrossad. Och bara, jag vill inte och hatat det. Ah, men då gör du något annat.
Mm.
Alltså, man orkar inte göra saker som de absolut inte vill. Man gör ju så här, ah, okej. Okay. Här har han en fan, eller det här tycker han är kul, då gör vi det, för han är ju skitglad i 4 timmar på fotbollsplan. Och det är inte något han har valt.
Nej, mig hade man inte kunnat ta till en fotbollsplan.
Nej, men det precis, det är ju samma sak. Ja. Alltså jag var ju sån också så här, på rasterna, jag sprang ut bara och spelade fotboll på rasterna. Mm. Sen cyklade jag och spelade tennis, och jag älskar ju bollar liksom. Jag har alltid gjort, alltid sedan jag var liten, det var ju liksom konstant där jag var, jag gjorde inget annat. Och han har ju samma grej liksom. Och sen kan man ju få han att göra vissa andra saker. Så här, sitta och rita och måla. Min fru gillar ju sånt. Och försöker liksom så här. Och han kan ju sitta och rita ibland ett tag. Men sen glömmer han bort och lägger ifrån sig pennan. Och så går han och gör något helt annat liksom. Mm.
Men tror du att det kommer finnas en... Eller är han medveten om din fighting-karriär?
Ja, lite. Jag har ju några så här bilder hemma och så.
Ja.
Och han har ju bara boxhandskar och en säck liksom. Så han brukar slå på den ibland.
Mm.
Så han har ju sagt, han säger ju det ibland liksom. Pappa har brottats, pappa har boxat.
Mm.
Så absolut det, ja, sen, han fattar inte vilken.
Nej.
Så, men han vet att vi har gjort det.
Vad skulle du säga om han vill gå i de spåren?
Alltså så här, jag vill ju liksom att han ska vara lycklig och få göra det han vill. Så då hade jag ju stöttat det. Sen om jag får välja nu, då hade jag aldrig velat att han spelar golf eller tennis eller något. Alltså handboll, något mer liksom. Lite lugnare. För det är en tuff sport liksom.
Ja, men du kan alltså, ju få en jävla golfarmbåge också, ska man inte glömma.
Precis. Och sitta bredvid och så här och se. Det skulle vara tufft alltså. Skulle vara det mina föräldrar gått igen liksom.
Ja, men det,
de tycker det är jobbigt liksom. Och det förstår jag ju. Jag skulle tycka det var skitjobbigt att se han. Med barn blir man ju så sjukt känslig liksom. Jag tycker det är jobbigt att se när du vet så här, barn i parken inte låter vara med och leka liksom.
Mm.
Och, ja, det är ju alltid pojkar också.
Ja, det är ju så.
Ja.
Det är ju en speciell värld där.
Ja. Tjejerna låter alltid, titta vad gullig han är, han får vara med oss.
Men vad händer nu när du ska plugga vidare då? Vad blir steg två?
Ja, men steg två, jag har ju läst 2 år i Halmstad, idrottspsykologi då, och gjorde min kandidatuppsats här förra terminen. Den ska man egentligen göra sista terminen, men jag gjorde den termin 3 då. Mm. Så se uppsatsen. Kommer jag läsa sista då 60 poängen för att få en kandidat i idrottspsykologi eller psykologi eller vad det blir. Och då kommer jag läsa 2 år på Bosön, en KBT-utbildning som är anordnad av Riksidrottsförbundet, som är liksom, vad kan jag säga, deras flaggskepp liksom. Det är den utbildningen man ska gå om man ska komma vidare typ på ett bra sätt inom den delen. Så det ska bli skitroligt. Det är så här halvtid, 2 år, man får grundutbildning i KBT, och det har man ju sett funkar väldigt bra. Alltså i vanlig psykologi finns det väldigt mycket stöd för liksom, på alla möjliga olika problematiker, och man har även sett det inom idrott också. Så det ska bli väldigt intressant.
Ja, fan spännande.
Ja, faktiskt. Vi gjorde en studie där i vår kandidatuppsats då gjorde vi en så här intervention på 7 veckor var det, på just kampsportare.
Mm, vad kom ni fram till där?
Alltså.
Eller vad var syftet med studien? Om vi
precis, började? Syftet med studien var ju egentligen att skriva en kandidatuppsats. Men nej, men alltså min tanke var ju, alltså så här var det. Det var typ i första året, eller om det var första terminen rent utav, så läste jag en bok om, skulle vi kanske säga ett nytt sätt, ja, nytt får vi säga, för det är relativt nytt, att se på idrottspsykologi och hur man arbetar med tankar och känslor och beteenden liksom. Och när jag läste den boken så kände jag så här, bara shit, det här var ju precis så jag själv gjorde i slutet av karriären. När jag mådde som bäst, när jag presterade som bäst och kände så här, det här är så bra för MMA. Det här är riktigt bra för MMA det här. Och det var liksom ändå 8 veckors intervention. Det är väldigt så här tydliga steg i den. Och då, ja men redan då bestämde jag mig, eller tänkte i alla fall att ja men det här, om jag får göra en kandidatuppsats så ska jag fan göra det här liksom. Och göra en intervention och skriva det. Och det, den håller på att bli förhoppningsvis nu publicerad i American Journal of Sports Psychology faktiskt.
Så, ja, den du har skrivit?
Ja, ah, så det är väldigt kul. Ja, väldigt roligt. Den är ju lite omskriven då. Alltså det är vår professor som har tagit den och så gör han om den och skriver så som en, till en tidskrift liksom. För det är ju alltså 42 sidor eller någonting. Det är lite väl. Så han har ju skrivit om det. Men behåller våra resultat och behåller allting vi har gjort liksom. Men nej, men det, sen är det ju dessa subjektiva bedömningar. Det är ju, om jag ska vara rent så här ärlig, jag kan ju sitta och berätta hur fantastiska resultat vi fick. Mm. Men det är fortfarande subjektiva bedömningar, vilka är liksom en begränsande faktor. Och så är det ju i de flesta psykologistudier liksom. Mm. Så här, hur mår du? Hur ska vi mäta det? Alltså det blir ju på någonstans, du måste ju uppskatta det och då måste man egentligen ha... Ja, så det blir väldigt svårt. Men det är därför vissa idrotter är lättare, där det finns ett mätinstrument och vi kan faktiskt mäta och se om det har blivit bättre. Men vi såg ju då att det blev bättre i alla fall med den subjektiva bedömningen, så här välmående och icke-undvikande beteenden och även då mindfulness-delen och fokusen som är, och har ju visat i en hel del studier, att det är en av de viktigaste faktorerna att ha i idrottssituationer. Och det är de två. Man jobbar med 3 delar. Den heter MAC. Och det är då mindfulness, acceptans och commitment. Och mindfulness-delen handlar ju då, det är ju fokus. Uppmärksamhet. Att du ska kunna styra din uppmärksamhet och går in lite på det, så är det just det att uppmärksamhet är ju en begränsad resurs. Vi klarar inte av att ha vår uppmärksamhet på massor med olika saker samtidigt och prestera bra. Och om man ser idrottssituation, så är det ju då man ser det ultimata fokuskänslan i en idrottssituation skulle ju vara flow.
Ja, det var precis det jag satt och tänkte på. Bästa sätt att hitta flow låter det nästan.
Precis, och det är ju det man vill komma till, att du är bara uppslukad av the moment. Alltså det, om du är i en fight då, så står du inte och tänker nu kanske han slår en vänster, nu kanske han slår en höger. Vänta, fan det kommer spark. Utan du bara är där. Du tankar som då till exempel så här, shit jag orkar inte, det här är skitjobbigt, fan nu håller jag på att förlora. Eller vänta, nu måste jag kämpa igen, kom igen nu. Jobba. Alltså du bara är i the moment. Och det är ju alla idrotter, jag spelar, det är golf nu, det är samma känsla där liksom. Du ska inte stå och tänka på massor med saker och bli upptagen med dina tankar. Mm. Så, men där tänkte jag så, där tänkte jag, shit, och nu känner jag så här, utan mer ett bara varande. Så att du lämnar din uppmärksamhet ganska orörd och låter den bara vara uppslukad av dina handlingar i stunden. Så det är ju mindfulness-delen då. Och sen acceptansen, och det är den jag tycker passar så sjukt bra i MMA. Det är ju det här problemet skulle jag säga. Många så här, vi vill ju inte känna jobbiga känslor. Det är ingen som vill så här, jag vill ha riktigt mycket ångest idag. Jag vill känna mig riktigt, riktigt stressad idag. Och det här kanske är lite då. Ja men tänk så här, så känner du inte så. Jo men jag känner så i alla fall. Eller... Ja, men gör om det till något positivt. Så här, ja, det är fan jobbigt att känna ångest i alla fall. Även hur jag försöker låtsas som att det är något bra, så är det jobbigt. Och liksom mer ha... Och bara det att du ser det som något negativt och något du tycker är jobbigt och något du då försöker jobba bort med dina tankar. Ja, men jag försöker inte tänka på det. Eller jag försöker göra om det. Det blir din uppmärksamhet. Riktas väldigt mycket internt mot dina känslor. Och det blir en sån här kamp. Att man försöker pusha bort det, den växer starkare, man pushar bort, den växer starkare och till slut faller den över en. Och det har man ju sett också, desto mer du försöker undvika känslor och tankar, desto mer kommer du ägna din uppmärksamhet åt att faktiskt hitta dem. Mm. Alltså det är så här, men jag ska inte se en grön bil idag, jag ska inte se en grön bil idag. Du kommer se några gröna bilar. Men om du inte tänker på det kommer du inte reflektera över det. Och det är lite samma med känslorna och tankarna där. Så där kom in ett mer acceptans, och det kände jag var jäkligt bra under interventionen. Liksom. Man får också, men jag tycker det är så jobbigt att vara nervös. Och bara, såklart. Alltså för det första är det såklart att du är nervös. Du ska gå in i en bur och slåss mot en annan människa. Det är såklart du är nervös. Ja, men jag ser ju dem på tv. Ja, men alltså, vadå? Det är såklart att de sitter och säger att de kommer vara oslagbara och inte förlora. Och de, men, alltså jag har ju varit i de där omklädningsrummen när folk sitter och kräks till höger och vänster, som man trodde var jättetuffa liksom. Sen är det några som är öppna med det.
Ja, men så, ja, cowboys är cowboy, väldigt öppen.
Väldigt öppen med det. Och sen finns det säkert sådana som inte är nervösa. Mm. Alltså så här, nej men jag är inte nervös. Nej, okej. Det är hans grej, eller hennes grej.
Jag vet att sångaren i Linkin Park också kräktes innan varje föreställning.
Precis, och det är så här, ja, det är inget fel. Men jag kommer inte kunna fighta så jag är nervös. Bara, varför skulle du inte kunna göra det? Nej, men det kommer påverka mig. Varför ska jag göra det? Mm. Alltså att du ska slå någon annan i ansiktet. Det enda som kommer störa, det är om du går och tänker på det hela tiden. Om du säger, nu känner jag så här igen. Och shit, vad jobbigt. Och så när du går in i buren, nu är jag så här. Det är helt förståeligt att du tycker det är jobbigt. Och det var ju väldigt bra när man sitter i en gruppmiljö att alla bara, men jag är också skitnervös. Ja, men jag kräktes innan. Ja, men jag kände så här. Ja, jag ville liksom att bussen skulle köra av vägen på väg till arenan och så vidare. Och så bara, jaha, alla känner så. Mm. Och jag bara, okej, och ni alla här inne har försökt ta bort den här känslan. Se det som något negativt. Och ingen har lyckats. Kan man ibland, ja men jag lyckades en gång. Så här, jo, av hur många då? Och varför då ägna sån uppmärksamhet och tid åt att försöka ta bort den här känslan istället för att bara, okej, nu är jag nervös igen. Och det är okej. Jag kommer gå in i buren och jag kommer fighta så bra jag kan i alla fall. Och mer acceptera bara att den känslan är där och du inte ägnar all din uppmärksamhet åt det. Ja, nu känner jag mig lite deppig igen. Nej, men jag tror att jag är lite deppig idag igen. Så här, idag kanske jag är deppig, men jag kommer ändå gå och göra det här som är roligt. Jag kommer ändå gå och träffa mina vänner, jag kommer ändå, vem vet, jag kanske blir glad efter ett tag. Och sen sista delen då, commitment.
Innan vi går vidare på commitment, för jag tycker acceptans är väldigt viktigt, för det är något jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med i min egen vardag, och det här är någonting som jag verkligen tycker att alla ska ta åt sig av. Acceptans gäller ju i allt. Att acceptera känslor, vilket jag har fått göra. Jag är en känslomänniska och försöker finna mig, men jag vet inte om jag berättade det, för när jag badade i isvak en av de första gångerna så frågade jag killen som lärde mig att bada i isvak då ställde jag frågan till han, när blev det varmt? När upplevde du att det blev varmt i vattnet? Så tittar han på mig, fast Paul, det har aldrig blivit varmt. Jag accepterar kylan. Okej, där, då fattade jag. Fan, det är klart. Jag ska inte gå in och tro att det helt plötsligt blir varmt, men om jag accepterar kylan, ja, då kommer kylan upplevas behagligare.
Och det här är väl, alltså om vi tar det som kylexempel, för det är ju ganska bra liksom analogi till tankar och känslor. Mm. För desto mer du kämpar emot kylan, desto mer du spänner kroppen, vad det är så jävla kallt, men om jag biter ihop riktigt mycket här i isvaken och bara spänner varenda muskel i kroppen, så kommer det nog kännas bättre. Nej, det är när du bara accepterar och slappnar av och går in i din andning och bara är. Mm. Det är då man får den här känslan av att jag kan hantera det här. Och det är det som är så intressant, för där tar jag amygdala tag i dig ibland. Det är åt helvete, vad fan vad jobbigt det är, jag måste upp och så bara tillbaka till andningen, fokusera, håll dig lugn. Och så håller den där kampen på, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det är där då man måste lära sig, alltså desto mer du gör det, desto bättre blir det, för du vänjer vid situationen och så liksom. Men det är ju fortfarande acceptansen som är nyckeln.
Ja.
Och så kan man bara göra en rolig, vi gjorde en sån. Det är väldigt så här enkel grej, och för många blir det så här, det är som att hålla andan. Så att, håll andan så länge ni kan, ta tid och så bit ihop, kämpa nu. nu jäklar, okej. Okay. Och så kämpar man och kämpar och kämpar och så bara, det gick inte, panik, okej. Okay. Nu, utforska känslan. Hur känns det när luften försvinner? För det, du kommer inte dö. Det finns inte en möjlighet att liksom hålla andan tills du dör. Utan håll andan nu och så acceptera känslan och så känn den här kampen som för sig går. Hur känns den inom dig? Utforska den på ett nyfiket sätt. Och det är då man börjar säga, nu kommer panik, jag måste stanna. Vänta, hur känns det? Vad är jag? Och liksom kan finnas i det, för det är en kamp där. Hela tiden, alltså springer du på ett löpband, samma sak. Nej fan, det går inte, jag måste stoppa. Okej, lugn, lugn. Fortsätt att springa, låt ta ett steg efter. Ja, men jag kan inte hålla på i 3 minuter till, det är skitjobbigt. Jag kommer då ett steg i taget, ett steg. Alltså, den kampen hela tiden, och det är ju en acceptansdel man måste få där liksom.
Jag tänker, det är så roligt, när jag jobbade som PT så var det väldigt många som, det där, men man skulle göra jägarsitsen på tid. Väldigt många ville ha det.
Ja.
Och jag vet att när jag klockade folk, då sjönk de flesta vid max minuten. Men jag började få upp folk till både 3 och 5 minuter. Ganska enkelt. Och metoden jag gjorde var att jag frågade bara, ja, men typ om vi säger det var jul på G. Ja. Har du varit ute och julhandla? Ja. Och så började personen som sitter i ägarställning prata om julhandeln, vad de ska köpa. Och helt plötsligt har de suttit i 3 minuter utan att fatta. Ja. Man bara styr bort tanken. Ja. Så det, ja.
Och där, jag har faktiskt gjort just med jägarvila samma sak där.
Ja.
För att få den bli så uppenbar. Man sa, ja, men kämpa, så gör man säg en minut. Och så sen bara okej. Okay. Upplev den här, fokusera på andningen. Men så fort tanken försvinner iväg till så här, fan ont gör i benen nu, shit, nu måste jag, det går inte längre. Tillbaka till andningen. Så fort du kan vinna den kampen mer och mer och befinna dig på andningen och rikta all din uppmärksamhet där. För det är hjärnan som kommer åt dig, säger åt dig, för de flesta, det är få som liksom benen rasar ihop. Det är hjärnan som säger åt dig. Det är den som, nej det går inte längre, jag ger upp. Det är få som liksom rasar ihop och bara, jag hade inte kunnat 100 del till. För jag tror de flesta, hade man gått fram till dem, bara okej, 1 miljon om sitt 10 sekunder till. Då tror jag de flesta så här, okej, jag kör 10 sekunder till.
Ja, ja.
Och det är då hjärnan som har sagt åt den. Och det här har man sett på, läste en studie ganska nyligen när man bara lärde människor som var otränade, de skulle springa på löpband. Den ena gruppen fick bara så här pepp och bara, ni ska springa så långt ni kan. Den andra gruppen fick en föreläsning innan bara om acceptans. Bara, det kommer vara skitjobbigt. Alltså, ni kommer börja, liksom, hjärtat kommer rusa. Andningen kommer dra iväg. Det kommer kännas jätteobehagligt. Kommer börja verka i benen och så vidare. Men liksom, bara i känslan, acceptera den som den är. Det är inget dåligt. Ni kommer få det, här, det går inte, det går inte. Den tanken kommer rusa i ditt huvud. Försök att acceptera den och bara vara i det. Och de orkade, nu är inte i huvudet, men de orkade mycket längre.
Jo, men förut sa man väl det, att kropp, att hjärnan väljer att ge upp, men då har man 60% kvar att ge.
Ja, ja, men alltså, det finns, jag vet inte exakt så här siffror, men det är ju så det är. Det är hjärnan ofta att säga åt dig, bara, men nu går det inte längre, jag kliver av löpande, och så går du och köper en glass.
Ja.
Alltså, du, precis samma sak, så här, 1 miljon om du springer 10 sekunder till.
Ja. Det är sjukt det. Jag tycker acceptans är jätteintressant. Som sagt, jag har jobbat med det jättemycket. Det vet ju du, även mindfulness också. Men det sista var commitment, sa du.
Ja, precis. Och där är ju bara, det är ju det här att skillnaden, kanske man pratar om motivation. Och, det är tråkigt. Jag försökte så här, i den här kursen då försökte man hitta ett bra ord för commitment. Så här, jävla namma typ. Alltså, nej, men det är så, det är svårt att hitta något riktigt bra ord för det. Commitment innehåller en hel del saker. Men det är väl lite det här att man kommer bort från motivationstänk. Ja, men jag måste känna mig pepp hela tiden och mer grunda sig i det här. Commitment mot, man arbetar lite med något som heter värderad riktning. Så här, vem vill jag vara i det här? Vad vill jag liksom? Och så har man lite målarbeten då kring det här. Process, beteende, mål och så vidare. Mindre fokus på resultatmål egentligen. Men att man ska grunda den här känslan liksom att så här, ja, men resultat kommer av commitment. Genom dåliga känslor. För det här, jag måste känna mig pepp, jag måste känna mig motiverad, jag måste känna, alltså, det är som, ja, men du som tränar mycket och sköter kosten, så här, du är alltid pepp på. Nej, precis. Frågar jag så här, idrott, är du alltid pepp? Känner du alltid så här, nej för fan. Nej, verkligen inte. Men du går ut och springer varje dag. Är det alltid härligt? Bara, nej, absolut inte. Men det är ett commitment till handlingen liksom. Och man försöker grunda det i det mer och få folk att bibehålla ett beteende oberoende av känslor egentligen, skulle jag säga. Och det är det som gör att folk kommer längre liksom. Och det är en, och jag kan ju säga till min egen karriär liksom, det är något bortom det här. Ja, men det är kul att träna. Det är kul med MMA, det är något liksom djupare inom en. Det tar upp ens väsen på ett annat sätt.
Det är en passion på ett vänster. Precis. Jag tror att de här typen av yrkena kräver ju passion på riktigt. Annars gör man det ju inte. Det går inte att gå in halvhjärtat. Speciellt inte när det kommer till MMA. Nej. Fighting överlag, då blir det ju farligt. Visst, som golfspelare kan du gå in halvhjärtat. Det värsta som händer är att du slår dåligt.
Men... ja, du kan gå in i en tävling halvhjärtat. Men du kan aldrig gå in i en satsning halvhjärtat i någon idrott. Alltså, många idrotter kräver ju liksom ännu mer tid. Mm. Alltså det är så här, ja men du måste stå och grinda 12 timmar per dag. För det är en annan som gör det. Om inte du gör det och du ska tro att du kan lista ut det på 4 timmar. Det är ingen som gör fel på högsta nivå. Alltså grova fel. Mm. Alltså det går inte att hitta någon lösning som det här. Ja men nu behöver jag bara träna 2 timmar per dag medan han tränar 12 timmar. Han kommer vinna. På en vecka, på en månad, på ett år, på 10 år. Så han tränar så sjukligt mycket mer än dig. Och kommer vara så sjukligt mycket bättre. Jag tror vi som människor har vi en känsla av att vi vill ju att allt ska gå så fort som möjligt. Mm. Vi vill göra med så lite ansträngning som möjligt. Det är en så här grundförutsättning. Det är en så här, nej men jag vill gå ner i vikt på 3 år. Om jag kan göra det på en vecka. Nej men jag vill komma i bra form på 5 år. Om du kan göra det på 2 dagar. Alltså... det är inget, och vi vill göra det med så lite ansträngning som möjligt. Alltså det är det alla träningsprogram, det är det som tilltalar oss som människor. Ja, men här kan du sitta i soffan och göra det och bli i bra form. Fan, nice! Det låter ju så, det är det som sker och det är samma sak här. Men så vi fastnar ju och lurar oss i något så här kvalitetstänk. Ja, men jag tränar smartare med någon superdypig, alltså kvantitet. Mm. Alltså du lär nervsystemet, du är i det, du tänker på det, du spenderar tid. Det är liksom, alla idrotter tränar ju typ så mycket man kan innan man blir skadad. Alltså den här gränsen, ja. Om man jämför typ löpare, cykling och simning. Alla är konditionsidrotter. Men simmare tränar mest. Varför? För de blir inte skadade på samma sätt. Det sliter inte på kroppen på samma sätt som löpning.
Nej.
Alltså löpare hade ju sprungit mycket mer om det inte hade gjort ont i knän, fötter, höft och vad det är liksom. Det är ju belastning. Simmare spenderar ju otroligt mycket tid i bassängen. Jaha. För att de inte blir skadade.
Löpare får rehabba i bassängen.
Ja, men precis.
Nej, men det är galet det där, men jag tänker lite på det här med att också nöta. Jag checkade ju en handpan nyligen, en trumma, bara för att lära mig trumma.
Ja,
det är så här helt nytt tänk. Jag måste ju verkligen skapa nya kopplingar i hjärnan, lära mig nytt och ett nytt muskelminne för hur både fingrar och händer och allt möjligt ska röras över den här trumman. Alltså, det är spännande. Samtidigt är det ju bara... ja, det är ju, man måste ju konsekvent sätta sig hela tiden.
Ja, och det är den processen som någonstans är... det går inte att komma undan den.
Nej.
Du måste spendera tid med den där trumman. Ja, men om jag läser det här och gör så här. Ja, alltså vissa saker gör lite snabbare såklart om du är på rätt väg. Men fortfarande så måste det sätta sig i nervsystem. Och många saker jag kan bli så här. Det går inte att förklara. Jag kan inte lära dig hur du slår ett slag genom att förklara. Du måste slå det. Det är som att lära ett barn att cykla. Mm. Ja, men det är jättelätt, du trampar upp styr. Alltså det är inte så svårt. Ja, men nu trycker ner den foten så låter den andra slappna av så åker den upp och så kör du det runt. Ja, okej. Ja, du måste göra det. Och sen när du väl sätter sig i nervsystem, när du väl cyklar, då känns det här, hur ska jag kunna göra fel? Alltså, du gör ju inte tvärtom helt plötsligt.
Nej, jag tycker min teaterlärare sa en väldigt bra grej angående att läsa massa teaterböcker och sånt. Det kan ni absolut göra, men ni kommer inte lära er att segla en segelbåt genom att läsa en segelbok på toaletten.
Nej.
Och det stämmer ju. Man måste ju ut, man måste praktisera, man måste testa, man måste stå på scen, man måste göra.
Precis.
Och jag tror, ibland är det nog folk som bara tror att det är, ja men vadå, jag har sett det här och så, nu är det bara gå match.
Ja.
Men nej. Man måste drilla också.
Det är ett par delar till.
Men vad var effekten när fighters började applicera det här? Hur upptäckte du egentligen det här för dig själv? Du säger själv att det här var något. Det känns som att det resonerade med dig.
Ja,
att du
hade precis. Jag gick ju till en så här KBT-terapeut i slutet av min karriär. Och han, en del av fjärde vågens KBT eller vad det är, så är det ju ACT också, en vidareutveckling också på KBT. Mm. Ett sidospår kan man säga, som funkar med vissa problematiker bättre. Och det är ju egentligen, ja, ACT är ju MAC. ACT är Acceptance Commitment Therapy. Så det man har lagt på i MAC-en då är ju mindfulness-delen som lirar väldigt bra med många idrotter. Och det var ju det han använde sig av. Och det var ju mycket det här att kunna acceptera sina känslor och tankar liksom. Men även där, det är så här, ibland kan man ju luras, bara, men jag tror inte det funkar, jag tror, men desto mer man, alltså det är så svårt att förklara för någon. Alltså om man ser mindfulness, som jag sysslar en del meditation och så, bara, men vi fastnar i något så här tänk att vi vill ha ut något av allt. Mm. Ja, men vadå, vad kommer det här leda till? Kommer jag bli mer framgångsrik? Eller kommer det liksom, kommer jag ha bättre fokus när jag läser och så här? Ja, så kanske. Alltså det är sjukt, det är inte så att jag känner så här, ja, men nu när jag sitter och läser en bok, då tänker inte jag på något annat. Alltså det är fel väg att gå. Mm. Och så här, för du kommer bara, ja, men nu då? Känner jag något nu? Nu då? Känner jag något nu? Nu? Känner jag något nu? Och det är också någonstans, alla som lyckas med något, alltså dieter, så här, har jag gått ner ett halv hekto nu? Ett halv gram? Vad gick jag ner nu? Det är de som bara börjar helt plötsligt så här, nu äter jag bra och rör på mig. Och nu har jag gått ner några kilo också. Alltså du är i processen och njuter av processen. Som att meditera, att du helt plötsligt börjar uppskatta att meditera. Mm. Men nu sitter jag i 10-20 minuter. Men hur mycket sitter du varje dag, Paul? Exakt, hur mycket sitter du? Har du timer eller hur gör du? Alltså, ibland sätter jag mig ner i 30 sekunder. Ibland sitter jag ner i 10 minuter, ibland 20, ibland 5. Alltså, men vad är bäst att göra? Hur ska man sitta? Vart ska man sitta? Hur ska man göra? Det där är inte de viktiga frågorna.
Nej, jag håller med.
Vad får jag ut av då? Mm. Vad leder det till? Vad är lätt för dig? Alltså, det är en resa man är på liksom. Mm. Och sen tror jag att det leder till väldigt mycket positiva saker. Och det kan man också diskutera då, vad man får ut av det. Men jag tycker Sam Harris har det väldigt bra. Det var ju så här, det är inte vad du får ut av det, utan det är själva processen och resan i sig då, som det jag säger. Men det är som att förklara för ett barn, så här, varför ska du läsa böcker? Ja, men det är bra för du kommer klara skolan, du kommer få ett jobb och så. Men nej. Och lära sig att läsa kommer kunna ta ut dig på sådana resor och ta dig till sådana platser du aldrig hade kunnat vara på annars. Och bara kunna läsa en bok och ta dig till en annan dimension liksom. För det är vad en bok gör. Du läser och helt plötsligt försvinner och befinner dig någon annanstans och bara wow, shit. Vilken upplevelse den här boken var. Jag tycker att det är en väldigt bra liknelse. Du kan inte förklara det för någon. Jag kan inte säga det till min son när han ska börja lära sig att läsa bara det här. Utan han måste lära sig läsa. Och sen när han har lärt det så kommer han få uppleva massor med saker. Och det är samma sak med meditationen. Du måste göra det, du måste vara i det. Och sen kommer du få uppleva häftiga saker. För jag upplever ju det med just tankar och känslor. Ja. Man kan betrakta dem. Och mycket sådana här saker hade jag ju hört innan. Eller hur? Men så bestämde jag, men jag ska ge det ändå en tid här. Och det var ju när jag tävlade liksom. Och så nu några år senare ska jag ändå så här, det är coolt alltså.
Ja, jag håller med, det är svårt att beskriva. Jag vet bara var jag var när jag mediterade som mest och vad som hände när jag slutade. Då blev det väldigt tydligt allting man egentligen, eller jag, hade uppnått. Och jag tänker bara lite på det här med böcker, för jag tycker det är synd att så få människor läser böcker. Min pappa har alltid sagt till mig att kunskapen tar ingen plats. Och jag fattade nog inte riktigt det när jag var liten, typ Lokes ålder och sånt där. Men nu har jag verkligen förstått vidden av det. Jag såg ett annat så här afrikanskt proverb som var att när en gammal man dör, eller en gammal kvinna dör, då brinner ett bibliotek ner. Mm. Jag tyckte den var så jävla klockren. Det är riktigt, riktigt bra. Och vi har ju möjlighet till kunskap, och för mig är det också stor skillnad att lyssna på en bok kontra att läsa den. Ja. Så när du läser den så får du precis, det är du som tar dig själv till den andra dimensionen, och det är det som är magiskt med böcker.
Ja, det är, alltså, om vi bara, det du nämner med kunskap, jag kan tycka att den processen är så himla häftig.
Mm.
Så här, för någonstans, ja, men, om vi tar idrottscykling som jag läser mycket och sådana saker, att man ibland kan ju få så, ja men det är logiskt. Mm. Men sen när man väl, du vet, man kan höra något och bara känna hur det gör kopplingar i skallen som får ut någonting, och man bara, okej, jag ser det klart. Alltså jag kan ju se en match nu som jag har kunskap om, bara se vad, många ser en, alltså ser grappling, ja, de ser två människor ligga på marken.
Mm.
Men någon som har kunskap ser någon helt annan sak. Alltså en vinkännare, jag dricker ett vin och ja, det är vin, punkt. Men någon som har kunskap om det förändrar.
Mm.
Och det är kunskap förändrar upplevelser. Alltså det, mat, samma sak. Alltså någon smakar någonting och bara, det är en köttbit. Ja. För en annan är det helt olika nyanser, helt olika toner, helt olika konsistens. Alltså det är så mycket mer, och det är ju samma sak. Kunskap förändrar upplevelser. Alltså titta på en MMA-match för två personer, så ser vi två helt olika saker.
Ja, så är det verkligen. Jag brukar till och med säga att 10 personer som går på en fest brukar ha 10 olika upplevelser av festen.
Men så är det ju.
Ja.
Vi upplever alla olika, och det är ju också baserat på våra känslor, vad vår uppmärksamhet riktas mot. Mm. Två människor kan gå in, alltså, min fru är helt olika. Vi kan gå in på en fest och bara, åh, såg du det där? Bara, nej, men såg inte du det där? Nej, alltså... För att vi har helt olika alltså, och ha en konversation. Jag kommer ju komma ihåg de sakerna som attraherade mig.
Mm.
Alltså läsa en text, det har man ju sett otroligt många studier på också, att vi har ju våra biases.
Jaha,
vi vill ju hålla kvar vår världsbild. Men läste du inte att det stod så där? Du vet, det är det jag sagt hela tiden. Men har samma text en annan person läst det, bara, jo, fast det stod ju faktiskt så här i början. Ja, men det var ju bara så där. Det var inte riktigt. Alltså.
Har du hört den här jämförelsen med elefanten? Den måste du ha hört. 10 personer ser en elefant från, betraktar en elefant från olika delar.
Mm.
Den ena ser svansen och ser en mus, den andra ser en slang. Och jag tycker den är rätt bra, medan när de här 10 då enas, då kommer man kunna prata om det,
precis,
på ett annat sätt.
Hela bilden.
Och det där är speciellt. Alltså upplevelser och uppfattningar av saker, det är en väldigt... Ja, men det är väldigt speciellt. Och jag tänker lite på MMA nu när du ändå har varit borta från din egen fighting ett tag. Hur ser du fighting idag nu när du studerar det, analyserar det och jobbar som kommentator med det?
Om jag ska ta... Alltså, jag väljer frågan som jag vill välja.
Ja, kör. Du får tolka den på ditt sätt.
Men om jag ser just här, träningssynpunkt och utvecklingssynpunkt, så något jag kanske... Och det sa jag även när jag tränade liksom, att det... I MMA är det fortfarande lite för lite fokus på processer och delar i fightingen. Så, men hur träffar du en höger? Man slår en höger, det är det. Och så har vissa tur och lyckas slå den bra. Alltså just så här, vilka knogar vrider in, och när man tränar det så tror jag att man skulle lägga mer tid på just den delen. De här små delarna, små processerna som liksom, hur träffar du en perfekt armbåge? Och det, folk använder inte det än liksom.
Mm.
Och sen om man ser MMA:s utveckling, alltså jag faktiskt var inne idag, jag håller ju pass på All Stars och håller PT och sådär, och alltså det är så sjukt hur bra många är där. Alltså det är helt sinnessjukt hur bra många är där. Nu kan jag säga att då hälften av, eller hälften, typ alla, ingen är från Sverige eller...
Ja, men då kommer många med Kansat och hela
alltså,
Bilal.
De är så bra. Alltså de är så löjligt bra. Och det är så här, Bilal, han tränade MMA i 2 år.
Mm.
2 år han tränade MMA. Och typ Kansat, han har gjort 3-4 år MMA. Och du vet, jag såg han idag. Det är så sjukligt bra. Alltså det är så sjukligt bra. Alltså mot folk som är bra så är det... There's level to this shit.
Uh-huh.
Och det är, alltså, det är många där. Det är inte, jag såg en kille idag, jag vet inte, ryss, närheten av Ryssland någonting. Och 8-0, 20 år gammal. Alltså det är så bra. Så vet så här, bara, man ser en striker och bara, oh, striker. Nej, han är brottare. Nej, eller han är en grappler kanske. Nej, jag vet inte. Mm. Det är så sjukt bra. Och det är det här som är, och som vi pratar om, gå tillbaka till så här, commitment-delen. De här bor på gymmet, de lever på gymmet, de tränar, som Andreas sa, de har gjort så här 40 sparringronder den här veckan.
Uff.
Alltså, och de fortsätter, han får liksom så här, ni måste ta ledigt nu. Nej, då står de och slår säck. Då står de och så plattar. Då håller de på att träna på den där sparken. Då håller de på att utveckla en armbåge. Alltså, det är bara i det. Det är inte så att jag går ner och kör mina två pass. Eller jag kör mitt ett pass. Utan det är konstant. Alltså, det är sån hunger och sån liksom passion i det. Så det, är, det kommer vara så bra när många... Alltså, ja, något år, ett, två år. Alltså typ de kan så över den som...
Han är ju signad nu med alla
hela
season.
Ja, jag vet. Och det är väl liksom... Han är väl den som nu har gått flest matcher och kanske så. Men det är många som är där bakom. Men han är ju den jag har sett mest också. Det är... Ja, alltså det är... Bra, bra UFC-nivå. Jag skulle... Alltså jag skulle vilja se honom mot någon riktigt, riktigt bra. Mm. Han kommer väl få göra en resa. Men jag sa det till en polare. Jag är inte chock. Om man gör någon så här, han får gå en UFC-match i år, nästa år eller någonting. Och så, han vinner 2-3 match första året. Nästa år vinner han 2-3 matcher. Dominant, Usman-variant typ. Ja, nu har han 8-0 UFC-titel.
Mm.
Alltså, det är så bra. Det är på den nivån liksom. Och, ja, och det är många delar som är sjukt imponerande.
Nej, det är spännande att se de här som kommer upp. Jag måste gå dit och kolla någon, alltså, för jag har hört väldigt mycket om deras träningar.
Du vet, gå och kolla på deras sparring. Alltså det går så fort i deras scrambles och deras bra. Alltså det är löjligt. Alltså det är löjligt. Det är så flytande och så flowande. Och jag har ändå kollat en hel del och varit en hel del. Och man bara står och tittar och bara, det är sjukt. Mm. Det är sjukt. Det är på den nivån, speciellt då grapplingen och brottningen på många av dem. Jag är på en sån nivå där jag inte själv liksom har någon aning eller har sett det. Strikingen är lite lättare och den är vi ju ganska bra på i Sverige. Så den kan man ju säga, okej, det är vänster-höger spark. Liksom. Brottningen går för fort, det är volter, det är hjulningar, det är hopp. Det är liksom reshoot på reshoot och det går så löjligt fort. Alltså det är sjukt häftigt att se.
Muskelminne.
Ja, precis. Och det är det, de har ju tränat så otroligt mycket innan de kom hit liksom. Och det är en otrolig liksom mängd träning. Och, som jag säger, det går inte att komma undan.
Coacha inom MMA, det är ingenting du vill då?
Jo, jag är ju på Nacka och är ansvarig för deras MMA-satsning.
Nej, men jag tänker lite mer, alltså verkligen UFC-kaliber.
Ja, absolut. Alltså, jag håller ju då klass. Vi hade en kille som vann SM och så där. Så det är kul. Och så är det några andra som är bra. Men absolut skulle jag vilja coacha MMA.
Mm.
Alltså, utan tvekan. Och jag ser väl den delen som kanske är roligast och där jag har mest att tillföra, skulle jag säga. Det här just helhetsbilden, okej, vad ska vi träna på, vad behöver vi bygga upp här, hur ska vi bli bättre på den här delen, och som en liksom kanske mer övergripande coachdel skulle jag, alltså det är det jag säger jag skulle nog göra bäst, och det är det jag skulle tycka var roligast också, och just okej, men du behöver lägga tid på det här, du behöver göra den delen för att här brister eller här är bra, vi ska komma åt det hållet. Och där har jag också koll på just alla bitar. Jag har bra koll på fysbiten, jag har bra koll på kostbiten, jag har bra koll på MMA. Alltså, så bara man sen kunde då, man behöver ju alltid lite, eller man behöver input och liksom tränare och alla sådana delar. Så, okej, men det här grappling movet, jag kan inte det liksom. Eller det här brottningen, jag kan inte gå in och coacha Kamsa en brottningsbit liksom. Nej, men du borde gjort reshooten lite snabbare med det. Alltså den kunskapen har jag inte. Då behöver man ju en annan där kanske, men samtidigt den delen så bra, han behöver inte kanske göra det. Men så det absolut, det vore jätteroligt. Alltså det är verkligen något. Jag är ju i det. Jag tittar mycket, jag håller plattor åt en hel del folk och liksom, så det är ju en sån Men där är också någonting, om jag ska gå tillbaka till det, vad jag har ändrat mycket. Att jag bara ser så här, jag ser väldigt få slutmål. Jag ser väldigt många så här processer som jag tycker är väldigt roliga. Tycker jag är kul, och jag känner att det utvecklas som liksom min MMA-kunskap och förståelse kring det, och hur jag liksom så här tar mig an det. Och det är bara så här roligt. Och sen om det slutar med att jag coachar 2-3 UFC-fighters eller inte, ja, då är det så. Jag har liksom ingen slutmål med något. Jag bara försöker bli bättre och lära mig mer. Och det tycker jag gör hela tiden. Och fler så här pusselbitar sitter på plats. Men det, ja, det är väldigt intressant. Och det finns sagt många fighters, alltså, på All Stars, det är liksom, det är, de är unga också, det är det, det är sjukt alltså, de är, vad heter han, Bernardo, som,
ja, så soppa i eller soppal, ja, om det är ett i eller ett L där på,
ja, men du såg
ju, ja, jag såg han, ja, nej, vi är hur bra som helst,
alltså det är ett skämt liksom, ja. Och det är fortfarande, vad är han, 20?
Ja, något sånt.
Om man inte, alltså, kanske yngre till och med. Jag har fortfarande en hel del proffsmatcher.
Ja.
Och det är bra. Riktigt bra. Och träna sjukt hårt. Blir bara bättre och bättre. Och det är också, ja. Vart tar det stopp liksom?
Ja, det är det man undrar. Det är en blomstrande tid vad gäller, ja, MMA. Ja. Sagt, alltså.
Ja, men det är ju det. Mm. Och det är fantastiskt hur man fighter som kommer fram liksom. Och just det jobbet de lägger ner, och det, alltså, du måste vara beredd att offra offra många saker.
Ja, verkligen, tid. Alltså,
tid, jag menar, så här, jag tänker att jag ska plugga samtidigt eller jag ska jobba samtidigt, så här, det kan bli tufft liksom.
Mm.
Alltså, det är inte bara tidspress, utan det är återhämtningssyfte, kunna liksom vara i det. Det här tankemässiga, att man liksom går upp på rum och går igenom, vad gjorde vi på passet idag? Ja, vi gjorde det här. Okej, vad var det som gick bra där? Vad var det som gick dåligt? Vad kan jag utveckla? Okej, bra. Jag går och tränar lite på det nu. Mm. Eller jag går och slår plattor så jag får träna på den där jabben jag inte fick till idag. Ja, men nu börjar jag sitta bättre. Bra, vad kan jag göra nu liksom? Och hela tiden vara i den utvecklingstänken liksom. Och det kan ju inte vara om du ska göra andra saker och fördela din uppmärksamhet väldigt mycket. Sen ska man, måste göra andra saker för att må bra också, men det måste vara en stor prioritet.
Ja, definitivt, speciellt om man vill bli proffs.
Ja, ja,
men och komma upp hela, eller vad det nu är, så, ja, ja, det är tid i uppoffringen.
Ja, ja, precis, absolut, och då får man ju lägga andra saker åt sidan liksom.
Ja. Det låter som att vi har en ny podd här snart igen om 2 år.
Ja, precis.
Nej, men det är kul. Det är väldigt roligt att höra om din utveckling. Och jag tror att alla som kanske inte följer dig eller vet liksom inte vad du har gjort efter pensionen. Jag får frågor om det titt som tätt. Folk som undrar vad du gör. Vissa drömmer om en sedenblad comeback. Men jag tror att vi får se dig i comeback på andra hand.
Ja, ja, men det tror jag. Jag tänkte på det, för det är ju fortfarande liksom, som jag sa, men jag njuter lite av den tanken.
Mm.
Det är lite kittlande så ibland. Man bara, fan, det hade varit kul och så. Men så börjar man såhär, mycket jobb alltså.
Ja.
Så bara, jag njuter av tanken att ta det till.
Det funkar ju också, men du har ju gjort en jävla resa. Alltså, det har varit kul att följa dig vid sidlinjen. Det är en stor ära på att fan jobba med dig och idag kunna kalla dig vän också. Det är grymt. Alltså, du är ju tillhör den här första truppen som började landa träffar och avsluta folk i UFC. Och det är jätteroligt ju.
Ja, tack som fan Paul, detsamma.
Ja, grymt. Om folk nu inte råkar följa dig på din Insta som är mer än aktiv, så
så är det Jyckens Helenblad. Alltså, du vet, det där är också någon sån, man väljer inte vad man gillar. Jag gillar inte det. Men jag försöker titt som tätt bara, nu jäklar, nu är en, och där kommer jag till någon sån acceptans, tänk bara, men nu jäklar, nu är en knep, eller nu har jag någon idé för hur jag ska lösa det här. Så bara, nej, för fan vad jag är dålig på det. Så tråkigt. Ja. Men ja, kring mig med att skriva. Säg hej.
Exakt, exakt. Men Mange, supertack. Jättekul att du var med igen.
Tack Paul att jag fick vara med igen.
Ja, men det vet du. Och du och jag som vanligt, snackar vi inte aktier eller brädspel, då går vi in på de djupare spåren i livet, vilket vi gjorde idag. Så om ni gillade det ni hörde, dela den jättegärna på era sociala medier, rata podden när ni kan göra det, prenumerera på den. Och med det sagt, glöm inte, processen är det viktigaste. Ni har hört det själva från Magnus Wicken Cedenblad här idag. Mindfulness, acceptans och commitment. Där har vi det. Lägg de tre orden på minnet.